P1, Sveriges Radio.
När det var som värst, ja, för det första så vaknade jag väl kanske 3-4 på eftermiddagen. Och hur många timmar? Ja, säkert en 12, 14, 16 timmar per dag. Man får inte ihop livet. Alltså man mår inte bra.
Så här berättade en av deltagarna på ett digitalt avgiftningsläger i SVTs nyheter häromkvällen. Skärmlivet tog liksom över och blev hela livet någonstans i tonåren. Och skolan blev såklart lidande. Och 12-14 timmar om dygnet låter ju väldigt mycket. Men det är lätt att skärmhänget drar iväg. I mitt hem har det varit mycket. Måste bara kolla om NBA startade i natt under tiden jag äter frukost. Men om jag ska kunna hänga med Oliver så måste jag ha telefonen för att kunna fråga honom. Jag vill ju lyssna på musik när jag hugger ved, så då måste jag ha telefonen. Jag måste bara snabbt kolla om mitt paket är på väg. Ja, det finns väldigt ofta en rimlig orsak till varför telefonen inte ska ligga på sin plats längst bak i hyllan, utan vara i närheten. Och då uppstår lätt en ny anledning till att bara någonting. Och det gäller ju ärligt talat inte bara ungdomar. Jag har läst tidningen, hittat pajrecept, letat Ölandsten, kollat min kompis semesterbilder och bokat träningar i telefonen. Men är det skärmtid att bekymra sig över? Ofta är ju tiden i fokus när det handlar om barn och skärmar. Högst så många minuter per dag, annars blir de beroende, får usel kondis, blir deprimerade, får koncentrationssvårigheter, dåliga relationer och låg självkänsla. Det har kallats för världens största okontrollerade experiment någonsin, som idag tar upp en tredjedel av vår vakna tid. I dagens Kropp och själ pratar vi om skärmarnas roll i våra liv. Varför är det så många olika bud kring skärmanvändandet? Vad vet vi om hur skärmlivet påverkar oss? Och vad gör det med våra liv och hjärnor? Du som lyssnar, hur går dina skärmtankar? Försöker du minska på tiden och kasta appar? Eller tycker du att diskussionen drar åt moralpanik? Ring och var med i dagens program. 08 215 216 är numret, eller mejla på kropp@sverigesradio.se. Var står du i skärmstriden? 08 215 216 och ring nu direkt. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och här i studion finns Siri Helle, psykolog som skrivit boken Smartare än din telefon, om hur man får en sund relation till sin smartphone. Hej och välkommen.
Tack så mycket.
Skärmstriden har vi kallat dagens program. Hur skulle du beskriva den här striden?
Ja, det är ju ett väldigt uppskruvat tonläge kring den här frågan i media och i kommentarsfält på nätet. Det är ganska tråkigt att det har blivit så. Å ena sidan så har vi de här experterna som säger att det är jättefarligt, det är som droger för barn, ju mindre skärmtid desto bättre. Och så har vi de experter som säger att det är ingen fara, låt barnen göra vad de vill, det kommer bli bra. Och så står man där kanske som förälder eller som användare i mitten, så här, vem ska jag lita på? Och tyvärr så blir det ju ofta så polariserande när i verkligheten då så finns det ganska många saker som vi experter kan vara enade kring. Man har sett att det finns ett samband att de som har väldigt mycket tid med skärmar också mår något sämre. Det verkar vara ett kurvlinjärt samband, vilket alltså betyder att måttligt verkar vara bäst. Så de barn till exempel då, som har väldigt lite skärmtid verkar må lite sämre än de som har måttligt med skärmtid. Mm.
Jag uppfattade din bok som ändå ett sätt att försöka tona ner den alarmistiska tonen i den här diskussionen.
Ja, precis. För vad man också har sett är att det här är ett ganska svagt samband. Så att det är många faktorer som spelar större roll för barns välbefinnande. Till exempel om barnet är frukost eller inte verkar ha större betydelse. Men med det sagt så handlar det ju om vad man gör med skärmen. Man har sett att de som är utsatta för trakasserier på nätet, att folk lägger ut bilder mot deras vilja eller liksom får hot eller hat, de är ju såklart väldigt dåligt av det här. Eller om det går ut över sömnen eller skolarbetet. Medan de som använder det för att liksom hålla kontakt med vänner, eller du tog upp det här med så här, boka in träningspass, superbra skärmtid. Så vi måste börja bli mer nyanserade i den här diskussionen och i våra råd.
Här finns också Sissela Nattli som har forskat i neuropsykologi vid Karolinska och skrivit boken Distraherad om hur skärmen påverkar hjärnan. Hej och välkommen Sissela.
Tack, hej.
Hur ser du på den här skärmstriden? Vad handlar den om som du ser det?
Ja, jag håller med mycket av det Siri säger förstås. Och jag tror att det här är en naturlig debatt som kanske blir så här när man har en teknikutveckling som har gått så vansinnigt fort. Och det rör frågor som är personliga för nästan alla. Alltså alla har en smartphone i stort sett och alla har ett förhållande till den och försöker hantera det här. Och så blir det en känslomässig aspekt om man till exempel är förälder eller känner ett ansvar för någon annans skärmanvändande. Och med all oro som hör till att vara en förälder. Hur är man på bästa sätt och sabbar jag mina barn och på vilket sätt och så vidare. Då blir det den här frågan som där det har gått så snabbt och vi har sett så stora förändringar i kombination med ett ganska, alltså forskningen ligger alltid efter. Vi kommer aldrig komma ikapp samtiden. Och när kunskapsläget är outforskat eller inte särskilt starkt vedertagen information belagt, då blir det ju mycket gissningar och spekulationer och i kombination med den här magkänslan. Det tror jag gör att det här blir både en liksom hetsk debatt men också en inre konflikt för många att känna efter hur det ska vara.
Du kallar din bok distraherad. Är det egentligen större problem med vad vi inte gör?
Ja, alltså en del av de här aspekterna handlar om det. Alltså att smartphonen konkurrerar väldigt mycket om våran tid och våran uppmärksamhet. Och det gör den i tid och otid, eller man ska säga. Så vi blir ofta distraherade från samtalet vi är i, relationen som vi försöker värna om, eller det fokusarbete vi försöker utföra. Och det här beror mycket på hur tekniken är utformad, eller hur designen ser ut i liksom interaktionen med människan. Och en del av det kan man ju faktiskt göra någonting åt. Men ofta är liksom standardläget i många av tjänsterna utformat på ett sätt som gör att vi ska använda dem så mycket som möjligt.
Nu fortsätter det att rulla på av sig själv. Ja. Mm. Välkommen också Torkel Klingberg som är läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet.
Jag jobbar inte som läkare men
Nej.
Professor. Ja.
Men du är Stämmer. Läkare.
En läkarexamen
ja.
Någon gång.
Ja. Way Aha. back. Ja. Okej, ja, det var någon gång på 1900-talet ja. Innan telefonerna kom. Ja. Du, världens största okontrollerade experiment finns det de som kallar skärmrevolutionen som skett de senaste 10-15 åren. Håller du med?
Ja, på sätt och vis. Det är nytt och det är massor med saker vi använder det på ett helt nytt sätt. Och, men å andra sidan är det skärmar har vi haft länge. Så i en del aspekter så är det inte annorlunda än tv-tittande. Jag tror att det är bra att föra upp debatten på olika frågor. Alltså beroende på, pratar du om effekter här och nu när du använder ett medium? Och då är till exempel att vara distraherad i klassrummet av en mobil. Liksom jättestora starka effekter. Eller är det långsiktiga effekter vi pratar om?
Vad tycker du är viktigast?
Ja, vad som är viktigast går inte att säga, men jag tror att det är viktigt att dela upp det. Är det alltså de omedelbara effekterna jämfört med de långsiktiga effekterna? Och likadant, vilka effekter är det vi pratar om? Är det liksom hur man mår eller är det kognitiv förmåga och skolprestation, vilket är det som vår forskning handlar om? Eller är det några andra psykiska problem? Och likadant, vad är det för skärmar vi pratar om? För att det är tydligt från forskningen att det har inte samma effekter av att titta på tv eller video som att spela dataspel eller använda sociala medier. Så att det är nog nyttigt att hela tiden dela upp det och specificera upp det i olika frågor.
Finns det någon typ av skärmanvändning som är sämre än en annan?
Ja, alltså det, vad man vet sedan tidigare, sedan decennier, är ju lite effekter av tv-tittande. Och det är ju dåligt. Mm. Men det är inte så dramatiska effekter. Och sedan finns det ju vissa typer av skärmanvändande som vi använder i vår forskning, till exempel där vi använder iPads för att träna koncentrationsförmåga, arbetsminne eller matematik. Där vi ser och kan mäta positiva effekter. Och det finns forskningsresultat som visar på positiva effekter av att spela dataspel till exempel. Så att det är väldigt olika effekter vi pratar om, tror jag.
Mm. Vi ska gå in lite djupare på exakt vad vi vet om effekterna lite senare. Det är ju ett väldigt stort ämne som vi greppar idag. Bara att definiera skärvtid är ju inte enkelt, eftersom det är ett arbetsredskap för väldigt många idag. Från hemtjänstpersonal som loggar hela sin arbetsdag till bönder som sköter laggården via skärmen. Och stora delar av skolarbetet är också kopplat till skärmarna med läxor där och så vidare. Så är det egentligen meningsfullt att använda ett begrepp som skärmtid, Siri?
Nej. Kan vi en gång för alla nu avliva det här begreppet? Jag får ju väldigt ofta, när jag är ute och föreläser för föräldrar, så får jag ofta frågan så här, hur mycket skärmtid är lagom? Och då känner jag mig ungefär som en dietist som får frågan så här, hur många gram mat ska mitt barn äta per dag? Mm. Alltså det beror ju på vad man äter, det beror på vilken person man är, det beror på hur livet ser ut i övrigt. Så det är mer nyanserat än så.
Mm. Vad säger du, Sissela?
Ja, jag håller med utifrån begreppet skärmtid. Sen är det ju frågan om tid är en relevant aspekt. Och när vi pratar om liksom, vad man gör på fritiden, eller till exempel Statens medieråds undersökningar som frågar då hur mycket tid efter skolan eller på din fritid ägnar du åt olika saker, då ser man ju i forskningen att det finns samband mellan tid ägnad och hur man mår till exempel. Men återigen, då ska man vara specifik med, då pratar vi inte alls om skolarbete eller andra aspekter, och heller förmodligen inte väderappar eller banktjänster, för det ingår inte, så att man får, ja, som ni båda har sagt här, vara specifik med vad man menar.
Du som lyssnar, kanske via en skärm, hur tänker du kring det här? Har du koll på skärmtiden? Är skärmandet ett dåligt samvete? Eller är det, som flera säger här då, fel ändå att börja i? Är skärmdiskussionen något som främst handlar om barn, undrar vi också. Ring och var med och prata skärmstrid och skärmtid med oss. 08 215 216 är numret. 08 215 216 eller mejla på kropp@sverigesradio.se. Om vi ska ta lite hård fakta då, Torkel, kring inlärning och förmågan till koncentration. Vad finns det för forskning kring detta? Hur det påverkas av skärmanvändande?
Ja, vi skulle ju sluta säga skärmanvändande.
Ja, just det. Ja. Och vad ska vi säga då?
Nej, men som jag sa, man får specificera upp det. Om vi pratar om att ha en mobil i klassrummet, så är det just distraktionseffekten som är fiende till koncentrationsförmåga och arbetsminne. Och det här är väldigt liksom välbelagda effekter som man har sett i massor med liksom psykologiska och kognitiv neurovetenskap. Så det vet vi väldigt väl. Så det är inga konstigheter att blir man distraherad så lär man sig sämre. Och det är, där är den stora fienden. Mobiler i klassrummet eller mobiler vid studerandet. Eller om man börjar ha fri användning av laptops i klassrummet till exempel, så visar det att folk klarar inte av att fokusera, utan de surfar iväg. Och det här kan man mäta på att det har effekter på inlärning. Man minns sämre av föreläsarna. Där har det gjorts väldigt bra studier. Mm. Och det tror jag är det stora och viktiga budskapet att ta till sig. De långsiktiga effekterna, de beror på vad man gör. Och hur mycket och hur gammal man är och vad man mäter som utkomst. Mm. Men till exempel, det finns svaga men ändå negativa effekter av tv-tittande till exempel. Men återigen, då beror på vilken sort. Man kan ju visa att du kan titta på utbildningsprogram. Sesame Street till exempel har en positiv effekt på barns inlärning sen i skolan. Men annan totala mängden passivt tittande av lägre innehåll, alltså med lägre kvalitet, är negativt. Och inte bara koncentrationsförmåga då, utan fetma och andra effekter också. Mm.
Det är många som kan känna personligen att man inte riktigt orkar läsa långa texter. Många säger så här, jag orkar inte läsa böcker längre för att jag tittar för mycket på telefonen eller så. Finns det någon form av belägg för det?
Alltså, vad man måste hålla isär där är ju också att du kan ju själv känna igen att ibland så skumläser du och ibland så koncentrationsläser du. Och det kan ta, det är olika lässtilar du använder dig av som har sin plats. Och det kan ta, om du bara skumläst i några dagar eller veckor eller månader, så tar det tid att sätta sig ner med en, ett filosofiskt verk. Liksom. Men du kan komma in i det på några timmar eller några dagar. Liksom. Så det behöver inte vara att du har permanent skadat din hjärna, utan snarare att du har kommit in i en sådan lässtil. Och på samma sak kan det vara med hur man tar till sig information. Att man är van att få små snuttar snabbt och bli van vid den typen av koncentration eller konsumtion av information. Så det behöver inte betyda att du har skadat din hjärna. Och tittar man på multitasking till exempel, så är det väldigt svårt att se några stora negativa effekter av det här. Mm.
Sissela, du har ju varit ganska kritisk till skärmanvändandet, om man nu måste jag använda det igen, i skolan och i förskolan.
Ja,
varför det?
Ja, men framförallt den här nya revideringen av förskoleplanerna, läroplanen som kom för förskolan förra året, där man skrev in då att man måste använda digitala medier i förskolan, är jag kritisk till på det sättet som det har gjorts. Man kan göra det på många bra sätt, men i den läroplanen så finns det inte ens någon uppdelning mellan de yngsta barnen och de lite äldre barnen. Och det som forskningen visar är ju framförallt att de väldigt unga barnen, som har en väldigt formbar hjärna, där de förstår inte det som de ser på en skärm till exempel. Så att all tid framför en skärm innan ungefär 2 års ålder blir dödtid. Det blir tom tid och barnet kan sitta kvar och underhållas, men förstår inte och kan inte liksom ta till sig någonting annat än den här korta underhållningsstunden från det här. Så det blir tid taget från annat som skulle ha varit mer utvecklande för det här barnet i en period när hjärnan är som mest formbar. Och alltså det är meningen att den ska suga åt sig så mycket information som möjligt. Så därför är jag kritisk till att man liksom utan att se till att fortbildningen har blivit bra, kompetenshöjandet och specificerat liksom vilka barn ska använda skärmar eller digitala medier på andra sätt. Man kan jobba med robotar och green screens och allt möjligt. Mm. Och hur ska det här fungera i verksamheten? Mm. Och där bör man vara försiktig, för det finns ett ganska stort antal, åtminstone longitudinella studier som följer barn över tid, där man ser ett negativt samband mellan mycket skärmtid innan 2 års ålder och förseningar i språkutveckling, koncentrationsförmåga, anknytning, alltså ja, hur man formar sina relationer med vuxna och nära.
Mm. Men hur pass beforskat är det här? Liksom?
Ja, men det finns,
i och med att det är ganska nytt.
Ja, och mycket av den gamla forskningen, som liksom tidigt 2000-tal och så vidare, den tittar ju på tv-tittande av spädbarn och 1-åringar och 2-åringar som tittar på passivt tv. Och sen så fyller man ju på utifrån det läget, så finns det mer och mer studier som tittar på även liksom iPad-användning och så vidare. Men det är framförallt så som skärmen används hos spädbarn, 1-åringar och 2-åringar tittar mest på klipp och de kan inte riktigt göra så mycket annat, även om spelandet för 2-åringarna också ökar. Men det ökar alltså i alla yngre åldrar, både i omfattning och tid och per dag, eller hur många dagar i veckan man tittar. Så 2 av 5 2-åringar tittar mer än 1 timme per dag.
Nu tror jag vi har med oss ett samtal. Julia, tror jag.
Ja, hallå.
Hallå Julia, hej. Välkommen till Kropp och Själ.
Tack.
Hur tänker du kring det här med skärmar och mobilanvändande?
Nej, men jag tänker så här, att man ändå behöver sätta upp, det låter kanske skittråkigt, men att man behöver sätta upp de här reglerna eller gränserna för oss själva när det gäller skärmtiden. Och jag tänker att vi gör det ju annars, alltså så där, med liksom godis på helger till exempel, eller ja, jag älskar choklad men jag kan inte äta en 500 gram chokladkaka varje dag. Det blir inte bra liksom. Och då tänker jag, varför skulle det inte gälla skärmtiden också? Och när vi gång på gång kommer ju ändå på oss själva att vi sitter där med telefonen igen i handen fastän vi har redan kollat flödet den sista 5 minuterna liksom.
Hur påverkas det? Hur påverkas du av det då?
Nej, men för mig är det att jag inte kan vara närvarande, känner jag. Alltså, och det har jag svårt med ändå, bara för att man har mycket planer om framtiden och ja, men med studier och karriär eller vad det nu kan vara, att man liksom är så mycket, man är så mycket fram i tiden, och då telefonen blir ett problem också, att det gör mig inte närvarande. Så på det viset tycker jag att det påverkar mig negativt.
Vad säger du, Siri? om det.
Jag tycker det här är en jätteviktig synpunkt. Det är klart att man inte kan släppa allt användande fritt, utan det handlar mycket om att skapa sunda digitala vanor. Hur ska jag förhålla mig till min teknik på ett bra sätt så jag får ut fördelarna men slipper nackdelarna?
Och, men kan man jämföra så här med som lördagsgodis eller så här som Julia?
Absolut, absolut. Vad jag tänker ofta kan bli problemet är då man fokuserar på tiden snarare än vilka aktiviteter man vill göra. Till exempel om man säger att jag vill vara mer social med mina vänner, då kanske att prata i telefon med vännerna, det är kanske skärmtid, men det är ändå socialt. Så jag tänker man behöver vara lite flexibel där. Något man kan tänka det är att istället för att försöka dra ner på det här problembeteendet, att försöka öka upp de här alternativa aktiviteterna. För säg då den här tiden man fastnar då och sitter och slöskrollar på mobilen, vad skulle man egentligen vilja göra med den tiden? Är det att liksom boka in en fika med en kompis, eller är det att gå ut och ta en promenad? Så att man liksom bäddar för alternativet snarare än att bara dra ner på skärmanvändandet.
Vad är det du skulle vilja göra mer av, Julia?
Nej, men jag tänker att jag jobbar med det. Det låter ju väldigt seriöst, men alltså jag försöker ju tänka på det nu, att ha den här medveten, liksom, att bli medveten kring hur jag använder min telefon. Och jag vill inte bara se det som att skärmen är en stor fara. Alltså i samtal med sambo så kan jag bli lite motståndare. Och det blir ju inget bra snack. Utan jag har ju en telefon och jag uppskattar den på jättemånga sätt. Men jag tänker att vi behöver ha tråkigt ibland. Och att jag måste inte alltid ha telefonen till min kopp kaffe. Utan jag kan bara blicka ut och låta tankarna vandra. Och det blir lättare, märker jag ju, om jag ger mig den möjligheten att inte ha en telefon. Så märker jag att det blir lättare för mig. Och det är det jag vill fortsätta. Att fortsätta utveckla det, liksom. Att möjligheten att bara sitta och låta det få vara, ha den här tiden och bara reflektera och vad det kan vara.
Det låter som du har en ganska bra plan, tycker jag, Julia.
Ja.
Sen ska
men
man leva upp till den också.
Ja, exakt.
Precis. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig.
Ja, tack.
Tack, hej då. Då har vi med oss Anders också. Hallå,
ja,
Anders.
Hej.
Hur tänker du kring skärm? Diskussionen.
Jag tänker så här att till exempel det är många ungdomar som åker på språkresa. Och jag kommer ihåg själv när jag åkte på språkresa. Då var man tvungen liksom att bryta från sina gamla kompisar, familj, och komma in i en ny miljö. Vilket var lite pirrigt i början, men det var väldigt spännande. Man var tvungen att klara sig, till exempel om man åkte till England, och att börja prata engelska med familjen och komma in i deras vanor och så vidare och deras kultur. Men nu är det många ungdomar, de bryter inte med sitt hem. De har ju med sig iPad och kan sitta då chatta med sina kompisar i Sverige. Då kommer de inte riktigt in i den här nya miljön som det är meningen att man ska åka till exempel till ett främmande land för att kunna lära sig språket och kunna lära sig kulturen och vanor och så vidare och skaffa nya utländska kontakter. Jag tror det var väldigt nyttigt för oss då det begav sig på 60-talet att kunna bryta med och lära sig att det fanns nya miljöer och veta hur mycket man kunde improvisera för att komma in i en ny familj och en ny kultur. Det är det jag menar.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Att det är väldigt svårt att riktigt ta sig iväg hemifrån i och med att hemmet är liksom i telefonen. Hur tänker du själv då kring ditt eget personliga användande?
Ja, till exempel, jag använder ytterst sällan Facebook, för jag har inte tid att kommentera och likea och så vidare. Utan jag har bara vissa med mitt arbete, så att säga. Och sen brukar jag chatta med en väninna. Och vi har, det begränsar. Sen tar jag reda på internet och på Google på vissa faktauppgifter. Men jag sitter alldeles ytterst sällan och chattar och är på Facebook. Jag tycker det är absolut spilltid.
Ja. Okej. Tack så jättemycket, Anders, för att du ringde till Kropp och Själ.
Tack, hej.
Och vi vill höra fler röster kring detta. Hur tänker du kring skärmanvändande? Är du orolig att du drar iväg? Har du en maxtid? Tycker du att du påverkas av all tid som du spenderar vid skärmen? Ring och var med i dagens program.
Ring till Kropp och Själ 08 215 216. Eller mejla kropp@sverigesradio.se.
Fortfarande har de allra flesta av oss levt många år helt utan smartphone. Men hur det kändes och hur vardagen löstes då är förvånansvärt lätt att glömma. Nu ska vi träffa en person som försökt dra tiden tillbaka till före smartphone-eran, nämligen journalisten Lars Berge som gjorde ett experiment att klara sig helt utan smartphone i en månad och insåg hur mycket som den har förändrat.
Det som jag tycker är problemet är att skärmtid eller överkonsumtion av mobiltelefon, det har gjorts till ett helt individuellt problem. Så att det förväntas att jag som enskild individ ska må dåligt och ha massa dåligt samvete på grund av att jag spenderar så mycket tid på min mobil eller att mina barn skärmar för mycket.
Lars Berge är journalist och författare. För lite drygt 2 år sedan nu skrev han ett reportage i Svenska Dagbladet som trots det till synes ganska enkla och vardagliga upplägget som vem som helst borde kunna upprepa själv fortfarande inte har upphört att väcka reaktioner.
Om du vill att jag ska berätta om det här reportaget så var det faktiskt inte min egen idé från början utan det var min redaktör Adam Svanell som hörde av sig och frågade om jag inte hade lust att leva utan mobil under en viss tid. Han föreslog 2 veckor men jag tyckte att fan, vi kör en månad så man märker någon skillnad.
Då, 2018, kände Lars Berge att han använde sin smartphone på ett sätt som gav honom en lågintensiv obehagskänsla. Över alla timmar som tycktes gå upp i rök och som bekräftades av skärmtidsstatistiken som hans mobil börjat presentera för honom i slutet av varje dag.
Jag var för mycket på mobilen. Det var det första jag gjorde när jag vaknade på morgonen var att tända upp den där skärmen och det sista jag gjorde innan jag gick och la mig. Jag skulle säga att 90% av alla konflikter som jag har med mina barn handlar om deras skärmanvändande.
Det, parat med en allt större svårighet att tänka en tanke från början till slut, hålla fokus och stå ut med att ha tråkigt, var tillräckligt för att Lars skulle anta utmaningen.
Jag tror alla som har varit rökare vet hur det känns. När man har varit overksam i några sekunder och inte riktigt vet vad man ska göra, då vill man tända en cigg. Jag upplevde precis samma känsla med min mobil och det att jag kände mig ofri. Så jag tyckte att det lät som ett spännande experiment. Kolla vad som händer om jag bara slutar använda den helt enkelt.
Reportaget inleds med rubriken "Lever utan mobil i en månad och blir rädd".
Men jag gick helt enkelt hem och så hittade jag min son i sin sackosäck med sin telefon. Så jag sa till honom helt enkelt, du får 100 spänn i veckan om du lägger bort din mobil. Och han gick med på det, han tyckte att det var lätt förtjänta pengar. Så tog vi mobilerna, jag stoppade dem i en kartong som jag gick och la i vårt källarförråd och låste igen helt enkelt. Och sen så körde vi.
Lars köpte en billig, enkel telefon som bara gick att ringa och smsa på.
En sån här becknarlur, 200 spänn, såg ut som en sån telefon man hade på 90-talet. Bara skicka sms tog hur lång tid som helst.
Och för att göra det ordentligt och klara av eventuell abstinens så ville han rusta sig med information och experthjälp.
Så att jag kontaktade ju då en terapeut som jobbar mycket med det här mobilmissbruk och Patrik Vincent heter han, även känd från Lyxfällan. Och har man någon från Lyxfällan i sitt liv, då vet man ju att man har seriösa problem, eller hur? Och han varnade mig för ångestkänslor, tryck över bröstet, hjärtrusningar och ja, men allmänna sådana där ångestsyndrom. Så kanske det var de första dagarna, men det var alltså, det var inte så farligt ändå.
Ångesten var ganska mild. Fantomvibrationerna i byxfickan försvann efter bara några dagar. Det svåraste visade sig vara det praktiska i att vara en person utan egen skärm i skärmsamhället.
Jag hamnade i det som politiker kallar utanförskap och det upplevde jag ju särskilt starkt. Det var vid 2 tillfällen, ena såklart när jag skulle betala mina räkningar och det tog en dag. För när jag inte hade mitt så här mobila bank-ID var jag tvungen att gå till mitt bankkontor och sitta och vänta jättelänge tillsammans med massa andra losers. Så jag kände verkligen att så här, oj, nu tillhör jag liksom en skara människor i samhället som inte hör till. Det var det ena problemet. Och det andra stora problemet var när jag skulle köra min son till fotbollsmatch och hittade inte dit. Jag är ju så pass gammal så jag kommer ihåg när man satt med så här urivna kartsidor ur telefonkatalogen. Men jag hade ju inte förberett mig alls så. Så att jag irrade runt där någon satellitkommunen till Stockholm på jakt efter någon fotbollsplan i, kändes som flera timmar.
Men sen rent socialt då?
Alltså, det var ju länge sedan jag liksom ringde mina vänner. Och när man ringer så tror de ju att något har hänt. Och dessutom hade jag liksom inga kontakter inlagda på min becknarlur, så att jag var tvungen att gå runt med någon bok med så uppskrivna telefonnummer. Det kändes väldigt så här 90-tal på något vis. Ja, men man kände sig lite mer isolerad ändå.
Men parallellt med alla uppenbara logistiska och sociala nackdelar så började Lars sakta men säkert märka av en del positiva och överraskande effekter på sig själv.
Det som var påtagligt för mig, det var att just i de situationerna när jag tidigare hade blivit uttråkad och varit alltså helt automatiskt bara tagit fram min mobil och börjat fippla med den, så kunde jag nu tillåta mig själv att inte göra det. Och det var obehagligt till en början, men jag märkte att det var som att i min hjärna så började tankarna liksom plöja upp så här nya banor på något vis. Alltså, och jag kände igen dem. Jag var ung innan alla hade mobil. Och plötsligt började jag tänka på samma sätt som jag gjorde när jag var ung. Jag blev uttråkad. Jag blev en slacker som man var på 90-talet. Och det var verkligen riktigt, riktigt läskigt att upptäcka att mitt sätt att tänka har blivit förändrat. För det var verkligen det jag upplevde. Om man direkt avbryter sina tankar så fort man blir det minsta uttråkad, så tänker man ju inte vidare. Men nu kunde jag sitta på tunnelbanan i 25 minuter och bara glo rakt ut utan att känna mig som en psykopat. Och jag började förstå att till exempel konst eller musik som skapas utifrån den känslan blir helt annorlunda än den musik som skapas utifrån den nuvarande känslan att man aldrig får bli uttråkad.
Lars hade, som så många av oss har, flera lösa tankar och idéer, men också personliga upplevelser som pekade på att ett överdrivet mobilanvändande är dåligt för oss.
Jag tyckte att jag hade märkt att mitt attention span hade blivit så här kortare och kortare. Så det är svårt att koncentrera mig på en uppgift någon längre tid. Och det upplevde jag som ett verkligt problem. Eftersom att jag försöker livnära mig på att skriva böcker, så kändes det ganska viktigt att jag kunde liksom återvända till den här känslan av djup koncentration under lång tid.
För att hålla motivationen uppe under experimentets och reportagets framväxt såg Lars till att läsa allt han kom över på ämnet och utbilda sig i hur diskursen egentligen såg ut, vilka argument och motargument som cirkulerade för tillfället, och försöka förstå vad som fanns styrkt i forskning och vad som mest var känsla. En del av det han tog in handlade just om hur obrutet fokus höjer prestationsförmågan och idag är så sällsynt att den som lär sig behärska det nästan kan sägas besitta en slags magisk kraft. Men det mesta handlade om den psykiska ohälsan som sprider sig i samhället bland unga med kurvor och grafer som är misstänkt lika och tajmade med de som mäter mobilanvändande och antalet smarta telefoner per capita. Och även om Lars tycker att den psykiska ohälsan är en källa till oro, så tycker han att vi måste göra plats för en större diskussion.
Jag kan leva med att mina barn spelar Minecraft på mobilen eller Snapchattar och sånt där. Jag tycker verkligen inte att det är någon big deal. Så egentligen så tänker jag väl att ja, men det här fixeringen kring skärmtid, det kanske inte hjälper. Det är det som jag varit inne på innan, att som individer tror jag inte att vi kan göra så stor skillnad. Men däremot tycker jag att man måste ge akt på de stora rörelserna.
Problemet med debatten som den ser ut idag, menar Lars, är att stora samhällsproblem diskuteras på individnivå i termer av bristande karaktär och självkontroll, bra och dåligt beteende, hälsa och vett och etikett. Medan vi i stor utsträckning missar att diskutera hur vårt mod, våra åsikter och i förlängningen vår demokrati kan påverkas av den allmänmänskliga rädslan för att gå mot strömmen eller hamna på fel sida av ett drev.
Om de sociala medierna och mobilerna liksom gör oss till såna lätt fogliga kloner liksom med lagoma åsikter Jag menar, vad är då kvar av den massdemokrati som ändå växte fram under det förra århundradet? Alltså då blir ju som politiska val blir som en ritual, och liksom den här skärmtidsdiskussionen som såklart är viktig för det så individuella psykiska måendet, den har ju sin plats. Men kunde vi också lite plats åt den större, mer filosofiska frågan, vart är vi på väg nu? Hur kommer det här att sluta helt enkelt?
Efter en månad gick Lars tillbaka ner i källaren, låste upp lådan och plockade fram sin smartphone igen med en ambition att bli en brukare istället för en missbrukare.
Och hur såg retoxen ut då?
Mitt återfall? Jo, men det var ju snabbt. Det blev snabbt missbruk igen. Snabbt blev det att jag kollade mitt Instagram-flöde när jag gick och la mig, somnade, vaknade, tände upp mobilen, kollade Instagram igen, inget hade hänt, fylldes av en känsla av meningslöshet. Så att jag nu är ju 100% tillbaka i missbruk, kan man säga. Jag skulle inte vilja vara utan mobilen, och det finns ju så många vettiga och bra hjälpmedel, men hur ska vi kunna njuta av mobilens frukter utan att bli psykiskt nedbrutna?
Den frågan ställde journalisten och författaren Lars Berge. Och det var Blenda Zettervall Klingert som hade träffat honom. Och här i Kropp och Själ studio finns Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap på KI, Sissela Nattli som forskat i neuropsykologi och Siri Helle som är psykolog. Vad säger ni om Lars Berges iakttagelser, Sissela?
Ja, jätteintressant, och jag tycker han sätter fingret på många av de aspekter som vi kanske ännu inte förstår så mycket av och inte vet de långsiktiga konsekvenserna av. Och det är de här större frågorna förstås, men också det han lyfter om det individuella ansvaret. För det är ju en väldigt viktig poäng i det här som jag tror styr mycket av den känslomässiga debatten kring det här.
Och hur menar du då att man själv ska ta ansvar för hur mycket man...
Ja, det finns en sån... Man har de förväntningarna på sig själva och på varandra, att det här borde man ju fixa. Hur svårt ska det vara att kunna ha balans i sitt mobilanvändande? Och vad är det för fel på mina barn som inte klarar av det här? Och det blir en liksom skamdiskussion där det känns jobbigt. Och det här är helt naturligt. Och jag tycker det är viktigt att lyfta att de här problemen uppstår för att den interaktionsdesign som idag är standard i många av de tjänsterna trycker specifikt på de strukturer i hjärnan som är uråldriga, evolutionärt sett väldigt, väldigt gamla och dominanta funktioner än idag. Och det är den liksom uppmärksamheten som är... Man pratar om stimulusdriven. Alltså så fort det plingar till eller vi får en notis eller får den här känslan av att jag är uttråkad och vi har möjligheten till att få vår nyfikenhet, vårt sökande efter belöningar eller dämpa vår ångest eller rädsla om att vi håller på att hamna utanför. Vi kan få den mättad hela tiden om vi har mobilen i närheten. Mm.
Det finns väldigt många likheter med ett beroende som han beskriver. Tänker jag som amatör som lyssnar på detta. Vad tänker du, Siri?
Ja, jag reagerar alltid när jag hör det ordet, just för att den forskning som finns pekar på att det finns vissa aktiviteter, återigen då, som det verkar som man kan bli beroende av. Till exempel då spel om pengar har man sett. Det finns forskning på att man kan bli beroende av datorspel. Men däremot att skärmen i sig skulle skapa ett beroende, det finns det liksom inte forskningsstöd för. Jag tycker också det är spännande det här med att man lägger skulden på individen. Jag tänker på den här, för i inslaget tog han upp det här med ökande psykisk ohälsa bland unga. Och där är ju många som pekar ut just skärmanvändandet som den bakomliggande orsaken. Och det tänker jag också är ett problem att vi så här individualiserar att det är ungdomarnas användande som orsakar det här. Det finns ju massa studier. Folkhälsomyndigheten släppte en rapport 2018 om så här, varför ökar psykisk ohälsa bland unga. Och där pekade de på skolan faktiskt. Att det är förändringar i skolans organisation som, där kan man se väldigt tydligt att så här, i takt med att stressen över skolarbetet ökar så ökar också psykisk ohälsa bland unga. Mm. Men som förälder, hur påverkar man skolans organisation? Svårt att kontrollera. Medan däremot skärmtiden hemma, där har jag kontroll. Och det är det man liksom diskuterar. Och... Mm.
Torkel, vad tänker du?
Ja, men det var ett intressant inslag och en del som jag håller med om. Det skulle vara intressant att höra om han kunde fortsätta att ändå göra de här lite djupare läsningen och så vidare efter, även med mobilen. För det är ju egentligen ingenting som motsäger det ena, att han inte skulle kunna fortsätta läsa de här Nej. Längre artiklarna och tänka de här filosofiska frågorna.
Mm. Men finns den här diskussionen tillräckligt om vart vi är på väg, tycker du? Som han efterlyste.
Återigen, jag tror att vi måste specificera upp alltihopa. Vi ska sluta prata om skärmtid och skärmtid. Alltså begreppet myntades ju också av en del alarmistiska författare som från USA, Tyskland och Storbritannien som just sagt att varje minut framför skärmen är liksom som ett gift. Och det är ju uppenbarligen inte sant.
Mm. Fast det är ju ändå uppenbarligen så att det är väldigt många som tycker att det är svårt att kontrollera det här på grund av det som du tog upp, Sissel, till exempel att alla apparna är gjorda för att man ska bara fortsätta och fortsätta.
Absolut. Och distraktionen i stunden är en kraftig effekt som vi måste hantera på något sätt med en bättre mental ergonomi. Mm. Mm. Det är absolut någonting vi ska tänka igenom och ha en strategi kring.
Mm. Vi har med oss Erik. Hallå Erik. Hej.
Jag hör dig.
Välkommen till Kropp och Själ.
Tack.
Vad har du funderat på kring skärmar?
Jag tänker så här, när jag lyssnar till alla fantastiska människor ni har i studion och Lars Bergers inslag, säger för vad har jag att säga? Det är jättebra tankar, man känner igen sig mycket. Jag tycker att vi kanske måste fokusera på det positiva. Om man har stått och väntat på en person i 40 minuter en gång i tiden och ringt polisen och undrat vad har hänt, så är det klart att mobilerna idag är bra. När man kan i realtid få reda på vad som har hänt och så vidare. Men jag skulle lyfta fram en grej som kanske väldigt enastående. När min son var 13 år och jag hade tjatat på honom, du spelar för mycket, du sitter vid datorn, så insåg jag vid ett tillfälle när vi träffade en utländsk vän att han kunde galant föra ett samtal på engelska 13 års ålder som jag aldrig skulle ha klarat. Jag får nog ge mig lite grann.
Ja, engelskan tror jag nog att många skulle hålla med dig om att den har mått bra av detta.
Ja. Så att det finns flera fördelar, vi är nåbara, vi kan upprätthålla kontakter, till exempel i coronatider kan vi FaceTime och så vidare. Det är klart att det här räknar ju telefonen in som användande tid, beroende på vilken app vi använder. Jag håller med Lars Berg om det negativa, att koncentrationen blir ju lidande, man blir splittrad, når en otålighet till exempel. Jag skrev till dig för 3 minuter sedan, du har inte svarat än. Vi som en gång var med om att det tog 3 veckor för ett brev att komma fram, och den här förtjusningen av mig till lådan kanske inte förstår det. Och jag märker att det kanske är så att vi pratar mindre och skriver mer, framförallt i den yngre generationen, att man har inte samma mod att låta sin röst bli hörd. Så att jag är i grunden positiv.
Mm. Ja, men det låter ju ändå, det låter som du ändå har funderat över detta en hel del.
Ja, och ironiskt nog är det mina tonårsbarn som ibland säger, men pappa, lägg undan telefonen nu. Du ser ju inte på filmen, du hänger ju inte med. Så att, visst, jag erkänner mig också beroende. Det gör jag. Man måste hantera det här på något sätt. Men ni pratar om vem som ska lägga skulden på, om det är individen eller inte. Betala någonting på banken, beställa en biljett utan att ha en uppkoppling idag. Det går ju inte. Mm. Så att, jag tycker... Jag kanske inte har så mycket att tillägga.
Nej, det går bra. Tack så jättemycket, Erik. Ja, jag tycker det var intressant att höra vad du säger. Vad säger du, Siri, när du hör Erik?
Ja, men många intressanta tankar. Och jag tänker just det här med... Det är många föräldrar som lägger märke till de här fördelarna som man också kan få då som barn. Att man lär sig nya saker vid skärmen och så. Jag tänker, så vad ska man då fokusera på som förälder om man inte ska mäta minuter? Där kom faktiskt Statens medieråd ut med en rapport nu i sommar. Det är den första svenska studien på ungdomar då 13-18 år. Och vad man ser där är att liksom, tiden inte spelar så stor roll om man tar hänsyn till liksom, övriga livet. Att de ungdomar som motionerar, som träffar vänner regelbundet och som kan prata med sina föräldrar om hur läget är, de kan liksom ha mycket skärmtid och det spelar ingen roll. Så jag tänker som förälder, fokusera mycket på att så här, tillfredsställa de grundläggande behoven. Att det liksom finns förutsättningar att sova bra, att motionera, att träffa vänner. Och om man sen däremellan smyger in datorspel, alltså kör.
Mm. Vi ska höra vad Ida har att säga. Ida har 3 barn, om jag förstår det hela rätt. Hallå, välkommen.
4.
Fyra barn till och med. Ja, men då har du ju erfarenhet på den här frågan. Ja. Hur tänker du?
Ja, jo, som jag sa tidigare då till din kollega, så har jag gått tillbaka till en gammal old school Nokia-telefon.
Ja, en becknalur.
Oj vad det blev ointressant för 4-åringen och 5-åringen och 9-åringen att leta upp min telefon. Det fanns ju ingenting kvar att göra. Det var ju bara att ringa.
Och det, det har varit din lösning på det hela. Har du haft en smartphone innan då?
Alltså i vårat samhälle så är man ju nästan tvungen att ha det. De frågar alltid efter bank-ID eller så är det någon från skolan som hör av sig på internet. Alltså, och det är som att vi tror att vi inte kan leva utan den där heller. Och det, man kan faktiskt göra precis allting som vi gjorde innan. Det är bara en vanesak.
Men går du på banken och sådär och betalar in dina räkningar och sånt?
Nej, det kan man inte göra längre. Jag går till biblioteket.
Jaha, okej. Okej, så du använder dator på biblioteket?
Precis.
Mm. Men du har ju liksom, det låter som du har tagit lite ett steg bort från den här utvecklingen på ett väldigt medvetet sätt.
Mm. Ja.
Vad tycker du att du har vunnit på det då?
Vad jag har vunnit personligen? Jag tänker att mina barn vinner på det. De slipper, i alla fall när de är med mig. Sen så är det ju så att man hämtar dem på dagis och då sitter de i ett hörn faktiskt med en platta utan att man ens har blivit. Man blir inte ens liksom, det är ingen som frågar. Tycker du det är okej att dina barn använder plattor på förskolan? Det är det som att det ska vara, det ingår liksom. Mm. Då ser man ju liksom en solig eftermiddag kommer hämta dem. Då sitter de i ett mörkt hörn inne på förskolan med en platta i handen liksom. Men det är ju så det är nu för tiden.
Mm. Men du har då bestämt dig för att det är själva skärmarna i sig som är problemet, inte innehållet. Att det inte ska finnas tillgång till skärmar och smartphones hemma.
Alltså, min äldsta son är 12. Han fick en platta när han fyllde 12. Och då sa jag till de små att när han var 4-5 år, då hade inte han det. Och han hade det alldeles utmärkt i alla fall. Ni kan vänta. Liksom. Mm. Det, varför ska man ha det när man är 4? Jag fattar inte det. Jag fattar inte grejen liksom.
Nej. Okej, tack så mycket Ida för att du ringde.
Tack så mycket.
Och med i Kropp och Själ. Vad säger ni andra? Sissela, vad tänker du?
Ja, men jag tänker att, som Siri var inne på, om man ser till att fokusera på det som vi vet att man behöver för att må så bra som man kan, både som förälder och för ens barns skull, får de sin sömn och sin motion och sådär. Och hur man väljer att lösa det. Ida hade valt att inte ha konkurrenssituationen eller den potentiella källan till konflikt som skärmarna kan vara för att undvika det kanske då och fokusera på de här sakerna. I frånvaro av den utmaningen. Kan man få till allt det här och ändå ha skärmar, och då skulle jag stoppa in brasklappen från 2 års ålder uppåt, så är det inte nödvändigtvis ett problem alls, så länge man får det man behöver. Och det är väl där som den här stora svårigheten är för många. Att det blir en för stor utmaning att konkurrera, och då får man rikta också blicken mot beslutsfattare, teknikutvecklare och så att vi löser de här frågorna tillsammans. För det är inte rimligt att varje individ ska sitta och kämpa med det här på sina axlar.
När för det är väl alla. Också lite av en fråga om hönan eller ägget. Man brukar ju, man får den här väldigt negativa bilden av en ung person som tillbringar hela sitt liv på nätet och inte har några kompisar och inte rör på sig och blir lite dålig på att läsa av det sociala spelet, och det man kan ju fylla på, så är det liksom på något sätt en skräckbild som man får kring det här med skärmanvändande. Men är det skärmanvändandet i sig, eller är det olyckliga barn här, eller vad är hönan och ägget i det här?
Jättebra fråga. Svaret är ju att vi just nu inte vet. Vi har bara sett att de här sambanden finns, men vad som är vad, det vet vi inte riktigt. Vad man ser i den här rapporten från Statens medieråd är att det verkar finnas då det här, vad ska man säga, det klustret. Att det är vissa ungdomar som har mycket tid med digitala medier, också mår dåligt. Ofta har någon så här bakomliggande problematik, kanske neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller liksom mår psykiskt dåligt. Många konflikter hemma om skärmtid, också upplever själva att de lägger tiden på fel saker. Motionerar sällan, träffar sällan vänner. Liksom. Och frågan är liksom, hur ska vi hjälpa de här barnen? Just för att man ser då att de här barnen som har mycket tid men samtidigt då kan prata med föräldrar eller motionera, de verkar inte alls påverkas på det här sättet.
Mm. Men så hur ska man göra då?
Mm. Och här tänker jag att nyckeln ligger i just att de själva också upplever att de inte prioriterar sin tid som de vill. Men samtidigt verkar som att när man tar upp det här i familjen så är det ofta när det är konflikt. Så frågan är ju då om man som förälder kan liksom ta sig an det här på ett lite annat sätt. Att det kanske inte handlar så mycket om då att när man väl ser det man inte vill se, någon som sitter uppe på kvällen och spelar dataspel kanske, att det inte blir konflikt där och då. Utan att man börjar kanske med att bara så här, umgås mer med sitt barn. Så här, hur är läget? Vad har du gjort idag? Och sen så när man känner att man får lite bättre relation och har gjort lite roliga saker ihop och så där, att man då kanske tar upp den här frågan så här, och hur tänker du kring det här användandet? Vad skulle kunna hjälpa dig att använda din tid på det sätt du vill? Eller?
Mm. Många har ju hört av sig här. Det var många fler som har hört av sig än vad vi hinner få med här i programmet nu. Men många upplever att det här är någonting som man funderar väldigt mycket på. Och många känner att man använder telefonen kanske lite för mycket eller skärmar. Har du några konkreta tips om hur man kan göra för att minska det här slentrian-användandet? Inte det här bank-idet, utan det här när man känner att kunna har bara slösat bort en timme igen.
Ja, jag tänker det första man kan göra det är att ladda ner en kartläggningsapp. Det är ju många telefoner idag som mäter tiden, men det kan ju också vara intressant att se vilka tidpunkter på dagen och vad gör jag då? Då upptäckte jag till exempel att på morgonen där så snosade jag väldigt länge med att kolla på gulliga kattbilder. Så att nu har jag mobilen på flygläge tills jag har ätit frukost. Och sen också slå av alla onödiga aviseringar. För som sagt, det är liksom, aviseringar är såna här uppmärksamhetskrokar som hovar in dig i mobilen. Inte när du vill det, utan när programmet vill det. Till exempel, det är jättemånga som blir stressade av att få jobbmejl på fritiden. Kan det vara ett alternativ då antingen att inte kolla jobbmejlen på fritiden eller att gå in på en bestämd tid då på kvällen. Då kollar jag om det har kommit in någonting akut. Snarare än att hela tiden blir påmind.
Mm. Har du någon mer tips?
Ja, och sen som jag varit inne på tidigare, det är ju det här att vad är det då du inte gör? Vad är det du skulle vilja göra med din tid? Och att snarare än att bara försöka dra ner på användandet, försöka öka upp på de här alternativen. Och försök vara kreativ. Mm. Är det liksom gym eller kanske du vill gå en danskurs istället? Eller? Jag vet inte.
Ja, just där är svårt. Just i dessa tider då. Kör till exempel.
Ja, svårt.
Nej, så är det. Tack så jättemycket Siri Helle, psykolog. Tack också Sissela Bergman-Nattli som forskat i neuropsykologi och Torkel Klingberg som är professor i kognitiv neurovetenskap på KI. Tack för att ni var med och tack också alla lyssnare som har delat med er av era tankar kring detta med skärmar. Kropp och själ slutar där. Nästa vecka drar skolterminerna igång men osäkerheten är stor inför hösten. Kommer en andra smittovåg? Vad händer med alla permitteringar? Blir det något kulturliv alls? Vad gör ovissheten och osäkerheten inför framtiden med oss som människor? Det pratar vi om nästa vecka. Hoppas att du hänger med oss då. Producent idag var Chang Imam. Reportrar Blenda Zettervall Klingert och Ninus Chamoun. Tekniker Christer Orreteg. Och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. På återhörande.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt. För Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.